lyssnar på Spelsnack avsnitt 566 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Adam.
Hej!
Och Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå! Bokstavsordning.
Ja, faktiskt. Det var det. Ja. Det är inte en tanke. Jag tänkte bara att jag skulle vara så snäll och säga Adam först, för han klarade första veckan, liksom, förrådet, utröstning.
Ja, med ett ordentligt mer drum roll. Och sen bara, hej!
Alltså, hej. Klarade han att rösta in sig själv igen?
Ja, tydligen. Mutor. Vi hade inte förväntat att du skulle vara kvar.
Glömmer man att blocka mig så kommer jag tillbaka.
Ja, jag vet. Det är lite obehagligt faktiskt. Nej, men det här blir ju vårt första avsnitt, riktiga avsnitt sen typ mitten av december.
Ish. Ja, alltså nej. Vanliga, liksom,
vanliga.
Regular programming.
Ja, på typ en månad nästan. Det är en månad, tror jag.
Det har varit...
Ja, det är det.
Eftersom vi hade en vecka paus.
Ja, och det har varit så här, Game of the Year, så det har varit spelmusik och det har varit Fantasy Critic. Nu är vi tillbaka till de trista grejerna.
Tråkiga grejerna. Det har ju faktiskt hänt lite så här, saker, eller ja?
Det får man ju faktiskt säga, kommer jag på nu, när du säger det.
Ja, det var rent vänt bort. Det var, I'm in disbelief. Men innan vi går in på det, för det ska vi också prata om såklart, så har det ändå varit, vi har fått väldigt positiva röster att ha med dig, Adam, vilket är väldigt kul.
Åh, vad fint.
Så jag tänkte börja där, smörja ditt ego lite nu när jag mobbat dig och sagt att vi ska rösta ut ifrån det här rådet.
Ja, men det är bra.
Vi har DJC, förra årets lyssnare. Kul med Adam som fast medlem i podden. Men jag tycker fortfarande att ni ska bjuda en gäst till podden. Oliver verkar ha tur med sitt val av nytt Mario Kart i Fantasy Critic-ligan. För visst visar ett nytt Mario Kart i samband med Switch 2 utannonsering. Ja.
Så skrev han detta innan utannonseringen, eller?
Nej, det här var precis efter.
Nej, okej. Jag tänkte, jävla, han sitter där med sitt...
Insider-info.
Ja, insider-info. Så, ja, vi kommer fortfarande ha gäster även om Adam är med, för att om man har varit med länge i den här podden så brukar vi faktiskt vara fyra. Det är liksom standardutgångspunkten. Och sen har vi varit tre de senaste åren. Sen Robin inte var med längre.
Och Johan. Ja, och sen Johan. Ja, Johan fick barn och sen dess har det inte varit någonting.
Så att podden har faktiskt... Vi har faktiskt varit fyra majoriteten egentligen av tiden. Liksom, när det har varit större. Så att då var det ju Johan, Oliver, Jens... Och jag. För Oliver, du var med från avsnitt 1. Och sen hade vi ett avsnitt innan som vi körde som pilotavsnitt. Och då var det jag, Johan och Jens. Men det räknar jag inte riktigt med. Så då var vi fyra. Sen försvann Jens och då kom Robin in istället. Då är vi fortfarande fyra. Sen försvann Oliver och då kom Emma in. Och sen försvann Emma. Och så var det jag, Johan och Robin ett tag. Och sen kom du tillbaka, Oliver. Och så försvann Robin. Och sen kom Amanda in. Ja. Så det var jag, Johan, Oliver, Amanda ett tag. Och sen försvann Johan och då har varit vi tre. Och sen nu är Adam med. Så nu är vi fyra igen. Så egentligen... vad säger man? Jag tappar helt bort vad man brukar säga. Ställningen är återställd. Är det rätt?
Ordningen är återställd.
Tack! Det är mitt finska blod som stör till det med det. Ordningen är återställd för nu är vi fyra igen. Så vi kommer fortsätta ha gäster såklart. Men nu har vi också Adam med oss permanent.
Jag kommer ihåg att första avsnittet jag skulle gästa i Spelsnack så undrade ni var Robin hade tagit vägen. Han var fortfarande med då. Men han var inte med i det avsnittet.
Just det, just det. Jag minns inte vad som hade hänt.
Inte jag heller.
Han kunde bara kanske inte. Och sen så skojade vi kanske till det lite.
Han är det.
Nej, det var inte du, Oliver.
Nej.
Det är inte allas förklaring.
Nej, precis. Sen har vi Lucka 99 som har skrivit. Kul med Adam som tillskott. Han brukar tillföra en rätt god och rolig stämning. Ett gott gäng blev lite godare.
Åh, vad bra. Vad fint.
Så du är väntad, Adam.
Vi som var så oroliga bara för att vi bara skulle tappa lyssnare nu.
Ja, men...
Ja, precis.
det kommer med tiden, jag lovar.
Nej.
Luckan fortsätter också skriva att om Half-Life 3 skulle komma i år så känns det som några bonuspoäng ändå borde gå till Oliver. Det skulle vara riktigt sjukt. Ja, det skulle vara riktigt sjukt. Och du kan garantera, Luckan, att Oliver kommer ge sina bonusstjärnor till sig själv. Så att han kan nog få sina bonuspoäng. Sen har vi också, vi har lite mer om Fancy Critic-ligan. Så vi har Bokon som skriver: jag tycker Oliver ska ännu en bonusstjärna för ett väldigt lyckat inslag. Så det var inte bara vi som tyckte det var jätteroligt. Hilarious Oliver. och sen här. Att Jimmy vinner stort genom att spela säkra kunder 2024. När resten kör med på magkänsla och personligt smak. Påminner om att Pokémon Bugcatcher slänger fram tre Weedles och en Caterpie och blir fullkomligt mosad av en överlevande Charizard med fem monster till i bagaget. Ner med kungen. Half-Life 3 kommer i år. Och jag blir så här.
Alltså, den här människan. Den här människan vet exakt.
Ja. Nej, till mitt försvar så tycker jag faktiskt inte att mina drafts förra året liksom var överväldigande mer säkra än någon annans. Bara att mina spel släpptes.
Så jag tänker så här att alla spel är din smak mer eller mindre.
Ja, men det svarar jag faktiskt. Men det är lätt att säga att man... Att bra spel också hör till min personliga smak. Då är det mycket enklare för jag har koll på ganska mycket.
Ja, det enda som inte du spelar, det är väl typ sportspel mer eller mindre.
Ja, men de har ändå koll på.
Jag tror att den som mest körde på egen smak var Adam som liksom drog fram.
Ja, jag kan se vilken rutten smak han har.
Nej!
Bara den counterpicken på Silent Hill 2 Remake gjorde att du förlorade tredjeplatsen.
Men det, jag tror alltså,
jag tror att Konami i år så,
ja, jo. Okej, okay, jag kan säga, jag hade liksom mina absolut säkraste kort var ju Final Fantasy 7 och Persona 3 för att det existerar liksom redan, och Paper Mario. De tre kändes liksom ganska solklara. Sen var det ju faktiskt tveksamt om Silent Hill 2 Remake skulle bli bra då.
Ja, men det var en sån pick som var liksom, jag vet inte vad fan jag ska ta längre. Jag tror jag får ta det här.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg att vi diskuterade också Dragon's Dogma 2 var inte heller solklar.
Nej.
Att det skulle få så högt.
Nej, faktiskt.
Sen sket det sig på både Silksong och sen The Plucky Squire trodde jag skulle vara mycket bättre. Hade jag recenserat Plucky Squire liksom och bestämt vilket score det hade haft så hade det varit nere på 6 någonstans. Så att jag känner att jag hade ju tur där.
Mm.
Och Zelda trodde jag också skulle ge mig. Ja, men det var väldigt roligt. Men till mitt försvar så känner inte jag att jag kör på säkra kort även om jag utklassade alla andra då. Men...
Vilken kommentar. Börja här igen.
Ja, det...
Vänta bara det till... Alltså Jimmy, du kommer ju åka på typ 50 minuspoäng när Half-Life 3 kommer sen.
Half-Life 3 kommer inte i år. Jag är helt säker på det.
Jag pratade med Jonas Mäki och han sa att det är en ganska så här, alltså det är en Hail Mary, men om det någonsin känns liksom, för att det känns mer rimligt i år än vad det har gjort förut, vilket det kan bli.
Det säger ju ingenting. Det var så jag tänkte med Silksong förra året, att nu borde det komma, och det bet mig i röven. Och sen var det lite mygel där i bakgrunden när du sa till Adam att han så counterpickade också, det lilla svin.
Jag hade redan tagit alla mina counterpicks.
Så bara veckan innan, då bara, kört. Sen har vi Anders.
I år.
Ja, men det vågar jag inte göra. Om det inte har visats upp innan Gamescom i år, då ska jag inte picka det. Sen skriver Anders också: förvånad att ingen tog South of Midnight, men ska bli spännande att följa era val.
Det låg i min lista, men väldigt långt ner, och det är inte heller säkert att det ska släppas i år.
Jag tror att South of Midnight kommer i år, utan tvekan, men anledningen till att jag inte tog det för att jag tror att det kommer vara kanske lite av en flintlock-situation där, att det kanske hamnar någonstans på låga 70.
Jag är lite osäker, men alltså, det är ändå ett spel som jag har haft ögonen på, men i jämförelse med de andra typ 12 spelen eller någonting jag hade på min lista så var det ett av dem som låg absolut lägst ner.
Jag vill se några förhandstittar mer innan jag liksom vågar själv leka med tanken.
Jag vet väldigt lite om det annat än att det ser fint ut, alltså rent grafiskt. Men det sa återigen tillbaka till Jonas Mäki. Han sa att det är det han ser mest fram emot i år. Så han hade förmodligen tagit det om han var med.
Ja, fast även om man ser fram emot någonting så säger ju inte det så mycket. Om inte de andra recenserade det liksom i...
Nej.
Jag ser också jättemycket fram emot det, men jag vågar inte hänge mig till det än, om det skulle vara så. Och jag funderar också på det. Det är kul.
Mm.
Men då egentligen till veckans stora nyhet, eller det blir förra veckans stora nyhet, det var ju faktiskt att Nintendo släppte en trailer på Switch 2.
Ja.
Vilket vi redan siade lite om förra veckan. Och vi fick inte en lika genomarbetad trailer som när de visade första Switch. Utan nu var det ju verkligen typ en så här ser maskinen
ut. Teaser. Ja,
ja precis. Och så ska det komma då en Nintendo Direct i april. Vilket alla som bor på rätt sida av världen trodde att det var i februari. För att vi läser datum rätt.
Men ja, det är alltså... vi behöver inte vänta så länge.
Börja med februari, vad skönt. Och sen så, men det är väl, vad var det? 2 april.
2 april.
De skulle haft balls då, 1 april tycker jag. Det hade varit kul.
Nej, ingen hade trott dem. Och den heter Switch 2. Den är större.
Mm.
Fortfarande bärbar. Med en docka.
Mm.
Och ett till synes nytt Mario Kart. Som jag skulle förmoda är en launch-titel.
Ja, det skulle jag. Alltså, jag hade också... Jag tror att det är folk förväntar sig det nu. Om det är det första man visar upp liksom i samband. Alltså, det var inte så att de visade mycket av spelet, utan det var ju mer av en backdrop för maskinen. Mm. Och de två reaktioner folk haft på det är att det ser ut att vara 24 spelare istället för 12.
Vilket jag inte är jätteförtjust i.
Alltså det låter rätt kaosigt.
Jag tycker 12 redan är för många. Egentligen.
Du vill att det ska vara 4?
Nej. 8 tycker jag var ganska bra. Men och det, jag ser inte att 12 är dåligt. 12, om vi ser till Mario Kart 8 eller också Mario Kart Wii som också hade 12 spelare, så är det att på de liksom originalbanorna så funkar det jättebra. Liksom för att de är anpassade för det antalet. Men sen när du kommer till de klassiska banorna, och inte alla, men ofta kan det bli som i klassiska banor att de blir lite större. Så det som gjorde dem roligare på sin respektive del i serien då är inte lika kul längre. För att helt plötsligt blir banan jättemycket bredare. Så man har aldrig fått till Waluigi Stadium till exempel ordentligt igen från GameCube. Till.
Nej, men det säger man ändå liksom att ja, men, grejen med det här spelet kanske blir då att banorna är mer som mini open worlds i princip. Att ha liksom betydligt bredare banor och fler olika vägar du kan ta och sånt kanske.
Jag vet den lilla slingan som de åkte på såg ju ut att vara en väldigt bred väg överlag.
Mm. Ja, men jag undrar om det är typ en sån här grej som säger Luigi Stadium på, ja men jag tror det är GameCube, för då vänder du och åker tillbaka på banan. Så att du liksom kör i motsatt fält. Så det skulle kunna vara en sån grej. Mm. Till exempel. Men det skulle ju kunna vara att det är twisten i det här spelet att banorna är mycket mera... Du har mycket större valmöjligheter vilken väg du ska ta för att komma till mål. Då. Det kan ju antingen vara så att du kör varv eller att det blir mer sån här A till B-race som det också finns några av. Och så får du helt enkelt välja väg. Eller att 24 spelare kanske är ett speciellt spelläge också. Det är mycket mer att det skulle kunna vara så. För att det gjorde de i de här Mario Kart Tour-banorna som kom. Där är det så att där ändrar ju sig banorna efter varje varv. För att nya vägar öppnas och andra stängs och så måste du liksom köra någonting nytt. Det vet jag inte heller om jag gillar så mycket, men det... Jag ser mest fram emot bara det att vapenbalansen ska göras om så att vi inte när man sitter i mittfältet att alla får svampar. För det är det jag mest över med Mario Kart 8, det är att du kommer... Alltså, kör man online så måste du liksom köra flera matcher och arbeta dig upp i startfältet så att du får börja längre fram så att du har större chans att vinna. För att du inte hamnar där i mitten och så sitter alla på svampar i slutet och så sitter du där, alla boostar och så sitter du där på din femte plats och kommer ingenstans. Det är väl det jag längtar efter mest.
Ja, alltså, jag har spelat väldigt mycket Mario Kart 8 i helgen. För att jag har aldrig åkt och hälsat på Mäki i Östersund. Och Mario Kart 8 är bara som tacksamt spel att dra fram när man är ett par stycken. Och jag märkte ju det. Dels att Jonas Mäki aldrig spelar över 100 cc, vilket jag tycker är riktigt svårt.
What?
Ja, it blew my mind. Jag bara, alltså, jag har inte spelat Mario Kart under 150 på 20 år. Liksom.
Vad var hans liksom anledning till det?
Det är för snabbt. Men han är ju svagbegåvad också. Så att... man får inte klandra honom för mycket. Men det var liksom en liten så här en chock för systemet. men då också för att... jag känner att rent balansmässigt, jag vet att du klagar mycket på den här liksom svampinflationen. Att i mitten av racet, när man ligger liksom i mitten av placeringarna, så blir det en jävla massa svampar. Och det är sant. Men jag känner framförallt att eftersom när man ligger liksom i topp 3, 2, 1, att det är väldigt lite som händer mig när jag ligger etta. Liksom. Jag kan ligga där och hålla mitt bananskal i arslet. För liksom det lilla röda skal som kommer. Medan resten av hela jävla jag höll på att säga laget, men alla andra racers liksom kämpar om att ta sig fram och liksom slå på varandra. Medan jag bara har det hur lätt som helst i täten.
Ja, för att ofta får spelare två får inte tillräckligt bra grejer för att skicka fram på spelare ett. Medan den också måste passa den som är bakom.
Precis.
Som har större chans att få bättre grejer än vad du får om du ligger två.
Ja, och det är en skitsvår balansgång måste det vara. Liksom, alltså på
det
ett,
blir
liksom
värre spel, i Deluxe. För att du kan ha två saker.
Ja.
Så att ettan kan sitta och hålla ett bananskal bakom sig samtidigt som man har ett bananskal liksom på handen. Så att blir du av med bananskal så tar du bara upp nästa bananskal.
Ja. Nej, så att sådana grejer... Och jag kan tänka mig att det blir ännu knepigare med 24 spelare.
Alltså jag bara tänker mig så här, den stackaren som vill... Stackaren. Den som leder i racet, sen är det typ en tsunami av kaos bakom en liksom.
Ja. Ja. Nej, men alltså jag ser fram emot detta nu eftersom att jag har spelat så mycket av 8. Och det är inte ett spel jag har rört på ganska många år nu. Jag är inte lika... frälst i Mario Kart. Alltså framförallt inte som du, Jimmy, som tycker att det är liksom en av spelhistoriens absolut bästa liksom franchises.
Ja, det är ska jag få säga en serie som är min absoluta favoritserie så är Mario Kart.
Ja.
Jag hade offrat mycket för att bara, liksom hade varit så att ja, men du får välja en spelserie som ska spela resten av livet. Så ja, det hade fan kunnat varit Mario Kart. Alltså.
Ja, gud, ja. Ja, absolut inte på din nivå liksom. Och jag tycker generellt att alltså jag är ju mycket mer av en Super Smash kille än en Mario Kart kille.
Det är också
men det är också jävligt roligt och jag tror att för Mario Kart 8 är väl liksom alltså det överlägset bäst säljande spelet i Switch.
Det är det bäst säljande spelet i Switch.
Ja, ja, det jag sa. Det överlägset bäst säljande spelet. Ja.
Jag tyckte jag hörde ett frågetecken. Så det var jag
hörde ett frågetecken.
Jag bara bekräftade. Inte så att jag bara säger ja, Oliver, du som inte kan någonting. Jag tycker nej. Det. Så, nej, men det...
Jag sitter på de korrekta siffrorna.
Så att det är... Alltså, helt vettigt liksom att en ny konsol, särskilt efter då att den serien i princip hoppade över liksom en hel generation. Alltså, Mario Kart 8 har ju haft en väldigt bra run på Switch givetvis med och, alltså jävlar vad mycket banor och grejer det spelet ja, har idag.
Det är helt sjukt hur mycket det är. Det är lite synd att det inte går att köra en all-captor i Mario Kart 8, även om det ska ta jättemånga timmar.
Ja, sitter det 12 timmar i sträck. även om...
Spelsnack 600.
Ja, det får vi göra.
Sitter Jimmy och blinkar och förstår ingenting.
Du fick typ hjärtstillestånd.
Ja, men det var en idé faktiskt. Idé.
en avkaptor i Mario Kart 8. Måste man göra en trial run först och se hur lång tid det faktiskt tar.
Det känns som att det tog lite tid för Jimmy att registrera
ja, nu,
vad jag
nu
sa.
Nu förstod jag faktiskt exakt vad jag menar. Jag tänkte så här, bara Mario Kart blir ett inslag när vi kör någonting vid Spelsnack 600.
Ja. Men vid det laget så är nya Mario Kart har släppts, så då känns det lite...
Beroende på när Switchen släpps.
Ja, det är sant.
Mycket lutar ju mot att det är sommar.
Inte alls en pjåkig idé. Jag glömde vad jag skulle säga nu. Men ja, alltså det makes perfect sense att släppa Mario Kart 9 eller vad det nu kommer heta till Nintendo Switch 2 både för fansen och liksom vad ska man säga, investerarna. För när de hör liksom, okej, nästa Mario Kart det kommer sälja, liksom bla bla bla.
Men det Mario Kart kommer ju sälja genom hela Switchens livscykel. Alltså Mario Kart 8 Deluxe kom väl typ 2 månader efter Switch hade släppt eller någonting sånt?
Ja, väldigt tight in på.
Ja, för det var väl typ Breath of the Wild. Sen kom Mario Kart. Och sen kom Splatoon 2.
Mm.
Det var typ de tre spelen. För jag kommer ihåg, vi spelade jättemycket Splatoon 2 när ni var uppe och hälsade på mig i Flemingsberg första gången, Oliver.
Mm.
Ja, när vi spawn-trappade Robin så att de fick typ 2% av hela banan eller vad det nu var.
Ja, det var sjukt.
Det var sjukt.
Splatoon 3, det är synd att det inte blev mer av det. För att det var också ett riktigt bra spel.
Varför spelade vi inte mer av det? Vi hade
jag tror att det var bara du och jag som spelade.
Och Amanda.
Amanda, var du också på Splatoon?
Ja, några gånger.
Ja, jag tror det var de gångerna vi spelade typ.
Okej, ja. Förlåt.
Och sen hade vi typ så här, sen hade vi typ en eller två månaders break bara så att vi inte så bara, men ska vi testa Splatoon igen? Och fick råpisk.
Just det. Säkert. Det var äckligt.
Och så streamar vi väl det också när vi gör så här årets spelgrejer och bara så här, alltså, vi kan inte göra ett skit. Vi är helt ägda.
Ja. Nu när du säger det.
Kommer så äckel med en hink.
Ja, precis. Eller den där jävla penseln.
Ja, penseln. Men ja, alltså ja, väldigt lite att säga om Mario Kart 9 än så länge, annat än att det liksom makes perfect sense rent timingmässigt. Det har gått över 10 år sedan ett nytt Mario Kart har kommit.
Och, det är sjukt.
Och Donkey Kong ser kul ut. Det är typ de två grejerna folk har reagerat på. 24 spelare och Donkey Kong.
Mm.
Ja, Donkey Kong ser ut som man gör typ i Mario-filmen. Ish.
Mm, fast ännu mer cartoony.
Ja. Han ser lite dummare ut faktiskt.
När man ser liksom så här gamla concept art-bilder från liksom 80, tidigt 90-tal på honom. Ungefär så känner jag.
Och det är inte en säker... Alltså det skulle lika bra kunna finnas flera versioner av Donkey Kong också.
Kanske en helt ny karaktär, Jimmy.
För att vi... Ja, det skulle också vara.
Donkeyverse!
Jag kan tänka mig så här, om det är 24 spelare... Och nu finns det ju såklart hur mycket Mario-karaktärer som helst. Så det är inte liksom brist på att vi säger åh, 24 spelare, då börjar Mario-galleriet ta slut. Nej. Men vi vet ju inte heller hur mycket gästspel det faktiskt skulle kunna vara i det här spelet. Om det kommer några.
Hade du hoppats på att det blir liksom Smash Kart eller vad man ska säga, alltså Nintendo Kart?
Nej.
Eller
alltså, jag bryr mig inte liksom på det sättet att det liksom, men det är något charmigt i att det liksom får vara Mario Kart.
Mm. Nej. Microsoft nästa vecka utannonserar Master Chief Collection för Switch 2 och Master Chief i en liten Warthog kommer vara med i nästa Mario Kart.
Vad hade ni gjort när Mario Kart 9 kommer ut och så är Master Chief Posterboy liksom står längst fram tillsammans med Soul Calibur-omslagen. Det var en massa gästspel. Så står liksom typ Master Chief står där framme liksom med en jävla granat i handen.
Med ett rättskal i handen.
Jag hade inte liksom pistolen mot tidningen sagt att det finns inte en chans att det händer. Även om jag såklart inte tror att det kommer hända. Men konstiga saker har hänt.
Då hade jag önskat ett gästspel av Marcus Fenix så att man kastar, alltså man det får inte vara barnförbjudet liksom när det är Mario Kart.
Jag tyckte först att du sa barnförbjudet.
Aha, okay, nej.
Som i banor.
Nej, och sen kastar Marcus Fenix ett rött skal på någon och så får han träffa någon som är nice. Så att det, men
scratch one grab.
Ja. Men det hade jag inte, alltså det bryr jag mig inte om. Alltså för mig kan gärna det. Alltså Smash har alltid varit olika karaktärer, medan Mario Kart har varit liksom Mario Kart.
Och jag har varit något gästspel i 8:an med Link, men jag tror fanns det något mer?
Animal Crossing-karaktärer.
Animal Crossing, ja.
Vad var det? Link så var det ju...
För typ Captain Falcon var inte med som spelbar karaktär, även om F-Zero och Barn.
Nej, det var Mii-kostym.
Mm.
Vilka gästspel var det i Mario Kart? Jag vet, och sen var det hon Isabelle från Animal Crossing. Var det någon mer?
Ja.
Var
det är de två jag
var Villager också med?
Kommer inte. Jag har spelat väldigt lite Mario Kart. Jag har spelat bara när jag har varit med några polare. Och sen har bara inte blivit av mycket mer.
Mm.
För jag spelade tyvärr inte själv.
Och jag spelar så himla mycket online. Och det roligaste var att när det var... För det var originalet kommer till Wii U.
Mm.
Och jag förstår om det är flera stycken personer som lyssnar på den här podden som inte vet vad det är för någonting. det är knappt som Nintendo vet själva. Så att när Mario Kart 8 kom till Wii U så fanns det ju inbyggd game chat. Men du kunde bara snacka med folk i lobbyn innan racen, inte under racen. Mm. Så att när jag skulle spela med Gustav, en annan gemensam kompis, så satt vi liksom...
Vem är det?
Gustav.
Ring en klocka.
Ja, vem vet. Mm. Han har varit med i podden för typ 10 år sedan. Så att när vi liksom spelade med varandra så var det så att, okej, nu kunde vi liksom prata. Så hade man knappt säga liksom hur det gick i racet innan nästa race började. Då man fick liksom sitta tyst. Så att det är en liten rolig grej med Nintendos bakåtsträveri.
Men Nintendo Switch 2 på stort då, alltså man måste ju förmoda att Nintendo har varit helt rosarasande över alla de här läckorna som visar sig vara sanna. Alltså i princip alla uppgifter som har liksom läckts, alltså vi visste i princip hur den skulle se ut, vi visste om det här med det magnetiska liksom snap-on. Vad känner ni?
Jag har haft lite koll på Switch innan. Jag visste att den skulle ta Switch 2 och jag visste att den skulle vara bakåtkompatibel. Men det var typ allt jag visste. Så det har jag lyckats kunna smälta. Och jag känner att det är precis det jag vill ha egentligen. Alltså bara det sett i konsolen. Att det är fortfarande en hybrid. Den är bärbar. Det går att koppla upp mot TVn. Och den kan spela Switch-spel.
Mm.
Det är precis det jag vill ha.
Ja, alltså... Nintendo Switch är ju väldigt svår konsol att efterfölja, så att säga. För vid andra konsoler så har det liksom varit att det har kanske funnits saker man behöver förbättra eller förändra, men det är ganska få saker med Switchen liksom på ett konceptuellt plan som man vill förändra.
Ja, det är en hel del quality of life-grejer man gärna vill se.
Precis, jag menar liksom att man vill ju naturligtvis ha en konsol som kanske har lite bättre prestanda och liksom den typen av förändringar. Men själva idén är så himla bra. Så det är liksom svårt att veta hur skulle någonsin Nintendo kunna toppa det. Och att de just fortsätter då med att ha en hybridkonsol där man faktiskt kan spela det både bärbart och... stationärt. Det är verkligen toppen. Jag har väldigt svårt att liksom se dem göra någon annan konsol i och med att det har varit ett så lyckat koncept på så himla många vis.
Det har inte hindrat dem förut dock.
Fast nej, men naturligtvis inte.
Nej, du har rätt, för att man kan sitta och säga liksom att men Wii sålde ditt och rötte många miljoner enheter, men mjukvaruförsäljningen var inte lika bra som den har varit på Switch. Så att, alltså, det här är ju första gången som de släpper en ny konsol som inte liksom försöker revolutionera något på något sätt, eller inte liksom har några enorma innovationer. Och jag är ärligt talat tacksam över det. Jag menar, alltså, de kommer ju ha små innovationer. Jag kan tänka mig liksom att men den här gången kanske vi får partychat exempelvis.
Ja, det är sånt jag vill se förbättrat.
jag tror att när vi pratade med, jag vet när Johan var med och vi har pratat om partychatten i Switch, han misstänkte att Switchen orkar inte köra partychat samtidigt som den ska hålla på att köra spel och grejer. Att det är liksom en sån grej för att typ rädda...
Det förvånar mig inte.
Nej, så att det liksom, den är så bare bones att den liksom, alla de här liksom extra grejerna får man bara skala bort. Det är därför man vill ha den här jävla appen för att sitta i partychat som var superdålig.
Mm.
Och nu sitter ju alla i Discord ändå.
Man sitter liksom i Discord istället. Liksom.
Ja. Kanske får Discord-integration då?
Ja, men
det
hoppas.
Det hade jag inte tackat nej till. För jag tyckte hela den här online-grejen var bedrövlig om man skulle spela något med någon och sen ljudet är typ från en extern grej istället. Jag vill höra ljud och röst i samma headset, tack. Och sen tillbehörsdelarna på Switch också var ett katastrof egentligen. Till exempel, om jag vill ha ett... Jag kan inte ha ett trådlöst headset hur som helst och lyssna och prata till exempel i Fortnite. Det fattar han inte.
Nej.
Utan jag måste ha ett sladdat headset kopplat in. Mm. Även fast jag kopplar till blåtand fattar han inte någonting vad gäller mikrofoner eller sånt. Då köper jag en sån med en dongel. Jag kan koppla in den, men den fattar bara ljudet, inte mikrofon. Liksom sådana saker. Det är liksom... Det är så mycket detaljer jag vill att Nintendo ska fixa. För resten i sig bryr jag mig inte lika mycket om. Utan... Det är mera, gör den mer användarvänlig, förbättra butiken, tack. Butiken är fylld av så mycket skräp och det är omöjligt att filtrera någonting i princip. Och bättre spakar som inte går sönder lika lätt.
Mm. Ja, Joy-Consen är större nu i alla fall, vilket jag tycker är skönt. Speciellt när man, eftersom man fortfarande säkert kommer kunna använda, ja, men typ som när vi spelar Mario Party nu senast så har man en Joy-Con var. Och det är ju alltid lite surt att använda den Joy-Consen har... Du vet, styrspaken mitt i kontrollen. Har de lite mer space att använda så är det ju skönt.
Mm. Mm. Ja, alltså om det är typ en grej som jag hade önskat se var liksom lite mer poäng på ergonomin i det. För att alltså Nintendo Switch är ju inte en konsol som gör ont att hålla i direkt. Liksom, men den är inte skön att hålla i. Och jag hade velat se analoga triggers på den.
Ja, det håller jag med om.
Särskilt det kanske är för mig som det känns bra för att jag har så små händer.
Det kanske är så här som älskar NES-kontrollen också.
Alltså
en jävla tegelsten när man sitter och håller i.
Jag tycker jättemycket om den, men det är ju nostalgiskt. Den har något.
Ja, men den funkar. Alltså, den är ju bättre än kontroller som kom innan den.
Så att... vad tror ni om de optiska sensorerna som är på kontrollerna? För de har på små optiska sensorer på insidan av kontrollerna som ser ut som sådana här små sensorer som datormöss har. Och vissa spekulerar om att de kommer ha musfunktion. Vad tror ni om det? Vad ser ni för användning av det?
Jag kan tänka mig att de kan göra väldigt roliga minispel i typ WarioWare och Mario Party. Sen vet jag inte om jag kommer hamna i ett läge där jag kommer vilja använda Switch-kontrollen som en mus. Och då hade jag förmodligen också velat ha något tillbehör till den så att den inte är... Alltså den är väldigt smal.
Mm.
Och liksom dra fram och tillbaka. Men alltså en mus har ju jättestor liksom platta att röra sig på. Så kommer liksom en Joy-Con då, som är typ som, lika bred som en penna. Så det undrar jag liksom hur det ska vara. Men jag tror att det finns någon annan typ liknande kontrolllösning till någon av de här bärbara konsolerna som finns, om det är typ Lenovo
eller Lenovo Legion Go.
Ja, där man också kan dra bort kontrollerna med som mus. Så då finns det typ ett ställe man kan sätta kontrollen i så att det blir mer som en mus.
Mm.
Så att, men ja, jag vet inte. Alltså, jag kan inte säga att jag så här bryr mig jättemycket, men jag är väldigt... Där är ju sådana saker som Nintendo kan liksom vara finurliga med när de gör spel där man får använda sensorn till någonting. Så kanske vi får använda det 2-3 gånger. Liksom.
De kan släppa ett nytt 1-2-switch när man använder det till något.
Jag har inte spelat 1-2-switch faktiskt. Är det någon som har gjort det här?
Jag var ju med när man fick besöka Bergsala innan Switch-släppet och så fick jag prova det. Och det här var, åh, du kan känna hur många kulor och sånt som är i kontrollen. Jag gissade fel varenda gång så det var inte jättebra funktion.
Fast det kanske säger mer om dig, Adam, än faktiskt Rumble-funktionen.
Nej, det tror jag inte.
Jag köpte faktiskt 1-2-switch begagnat.
Gud.
Och jag spelade det en gång.
Spelade du Wii Play när det kom?
Frågar du mig nu eller Adam?
Ja, jag hade inte det. Wii.
Så du har inte Wii, Adam, så det är ett stort, ett fet nej från dig.
Jo, det var det som kom med en extra
yes, Wii. Det var typ enda sättet att få tag i en kontroll också.
Ja, så ja, det gjorde jag.
Så är 1-2-switch bättre eller sämre än Wii Play?
Jag skulle säga att de är samma typ av skräp egentligen.
Fast det fanns... Alltså biljardet i Wii Play var jättekul.
Ja. Och som sagt, jag har spelat 1-2-switch en gång så att jag liksom inte... Jag kan inte peka på okej, det här är typ det bästa minispelet i det här spelet.
Ja, hur många gånger spelar du Wii Play?
Betydligt mer.
Ja, då ser jag. Där har vi svaret.
För att då, det var liksom... det var vad man hade liksom. Man hade Zelda och man hade Wii Play. Och ja, i och för sig, jag hade Red Steel också, men det sög ju röv. Så att, Wii Play var ungefär som Wii Sports, så var det liksom så här jättebra spel att visa föräldrar och släktingar och grejer när de kom. Ja, kolla här vad man kan göra med den här. Liksom. Vi kan spela biljard med den här. Så ja. Alltså jag kan inte säga att jag tyckte om Wii Play särskilt mycket. Alltså det var ju mest ett sånt spel som man bara fick på köpet med sin kontroll. Hade jag köpt One Two Switch vid launch, när det var liksom att okej, okay, jag köper detta och något spel till och liksom det är de här två spelen jag har, då hade jag ju spelat det mer. Men med det här laget var jag med för att jag var nyfiken och bara ville testa.
Vad heter det där typ robotboxningsspelet? Arms? Någonting?
Arms, ja.
Det kan släppa en uppföljare till. Det var så många som spelar Arms, tror jag.
Jag har testat Arms. Jag har inte ägt det själv. Och jag tyckte väl att det var sådär. Det var inte liksom inte så tillräckligt fun för att jag liksom ska, ja men det där vill jag köpa. Och speciellt inte, och så ska man möta folk online och så hittar de på något äckligt sätt att vara och det är så här, bara, jag vill inte investera i det här.
Hitta på något liksom äckligt här, sätt att vara.
Ja men det är liksom, man vet att det är fighting och då har de hittat något sätt att skruva den här jävla armen och sitter man själv där och bara så här, jag vill ju bara boxas lite och så nej, ingenting för mig. Känner jag. Men det är, jag är ändå förvånad att det inte kommer in något liksom mer Arms-relaterat med tanke på att det kommer lite i den här samma andan som Splatoon och det här, att det var liksom, kändes som en liksom ny klass av Nintendo-utvecklare som liksom med sin egen så här utseendemässiga prägel också på karaktären och sånt.
Det har inte varit... Ja, med åren som gått på Switch livslängd så har det varit inte lika mycket sådana experimentella spel. Det har liksom försvunnit lite, så jag hoppas med Switch 2 att de har en lite ny anda av det i alla fall i början, så får vi se hur det blir.
Men om Mario Kart 9 då, eller Mario Kart vad det nu heter, är launch-spel till Switchen, tror vi att det kommer något annat liksom mer högprofilerat spel från Nintendo, eller liksom är det Mario Kart man säljer det med och sen så kommer liksom resten sprinklas ut resten av året då?
Det är väl så fall Metroid, men det känns som ett höstspel. Fast de har ju något Pokémon på väg också väl?
Ja, men det är ju inte bekräftat som Switch 2 om man säger så. Då. Det är ju Switch 1.
Det kommer köras på Switch 2.
Ja, så du kan ju spela på Switch 2, men det kommer vara ett Switch 2-spel.
Jag tror de kommer ha en Switch 2-version i alla fall.
Kommer vara 100 kronor dyrare.
Säkerligen.
Visst är det nästa Pokémon Arceus-spel?
Ja, Legends XZ, eller vad det nu heter.
Ja.
Just det hade en undertitel i Legends. Jag hade helt glömt det.
Legends, jag har fortfarande inte spelat Arceus.
Alltså, vissa grejer i Arceus är bättre än vad de gjorde i vad heter de två senaste Pokémon? Scarlet och Violet.
Ja, precis.
Men liksom samtidigt så faller det också in på det här att det är ganska monotont och repetitivt.
Alltså jag spelade ju nästan oförtjänt många timmar, måste jag ändå säga.
Du spelar mer av det än faktiskt det andra Pokémon.
Ja, men alltså grejen var att det var någonting med hur man gick runt i världen då som var mysigt. På det stora hela. Men samtidigt så känner jag ju att jag gillar ju egentligen själva grundkonceptet med hur Pokémon är och när man liksom möter sina gymbossar och liknande. Men det kändes som att det i alla fall var lite mer ett steg i rätt riktning än det andra spelet. Jag tyckte att det var väldigt stelbent faktiskt. Och sen, precis som i många andra Pokémon, så är det ju liksom för mycket babbel till egentligen ingen nytta.
Ja.
Och det som var tråkigast egentligen med Arceus, det var ju på något sätt att det kändes lite tomt i världen.
Ja, men det gjorde det. Det fanns ju en, liksom, en förklaring till det, eftersom det var typ ny mark och allting sånt. Liksom att man var inte så etablerad där egentligen, utan det ska ju bli städer och sånt där senare.
Jo, men jag menar just inte städer, utan jag menar generellt sett i världen. Alltså den kändes relativt fattig.
Ja, jo, men så är det. Så är
och det tycker jag är väldigt synd. Man hade ju gärna velat ha en värld som liksom kändes levande och intressant. Och det var kul att gå runt och samla en herrans massa Pokémon, naturligtvis. Men det kändes inte tillräckligt.
Mm. Jag hoppas ju att... om du hoppas på.
Jag hoppas ju att både Mario Kart och ett nytt 3D Mario kommer i år, bara för mina poängs skull.
Ja, men jag tror så här. Jag tror att det finns en chans att ett nytt Mario kommer i höst.
Ja, en chans finns det. Liksom timingen. Jag tror att det handlar lite mycket om vilket releasedatum de sätter på den här maskinen. För om de visar upp mer i april. Jag menar, vi vet ju inte ifall det är liksom den sista stora visningen innan det börjar bli dags för launch. Eller om det kommer de mer efter det.
De har ju de här teststationerna fram till början av juni.
Mm.
Och jag skulle väl gissa på att den släpps inte innan de är klara. Så den skulle ju kunna släppas typ i juni, alltså i början av juni. Men då börjar det också bli sommar. Jag vet inte om man har släppt någon framgångsrik konsol så tätt in på sommaren på det sättet.
Det är Nintendo. Så...
Precis, för man sa samma sak när de släppte, när Switchen kom i mars, sa man också att det är ingen som släpper en ny konsol på våren.
Liksom. Vad går de här teststationerna ut på?
Du får testa Switch.
Ah, okay.
Du får prova på
Switch. Då antar jag att det är en hel del statistik som de sammanställer, och det kommer de förmodligen inte göra på typ en vecka.
Det vet jag inte om det är någon statistik. Jag vet inte hur det, för de har haft så tidigare också att man får liksom åka runt och testa. Jag tror att typ på mitten av 2000-talet när DS kom, tror jag, så åkte ju Bergsala runt med en jävla Nintendo-bil.
Mm. De hade Wii DS. På Nordstan. Mm. Liksom bara, vem som helst bara kunde gå in och spela Wii och testa. Alltså det är en marknadsföringspush mer än någonting annat.
Ja. Så det är frågan om det leder upp till launch eller om det är liksom så att okej, men nu har ni testat Switchen här till fram till sommaren, sen går folk på semester och sen så launchar de typ augusti eller september.
Jag tänker att det kan vara lite av båda. Alltså naturligtvis så är det ju ett marknadsföringsknep bara för att folk ska kunna få känna på maskinen innan de faktiskt köper den. Men samtidigt så tror jag att det finns ju något form av statistiskt element där. Liksom som de säkert kan utläsa på något fiffigt sätt. Och är det liksom någon person som, om vi säger övervaka sessionen på något sätt, så skulle den personen förmodligen kunna leverera viktig data också, liksom i form av någon form av information, liksom vilket läge är det som testas mest, eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vet inte exakt vad det är som kommer att finnas på de här stationerna.
Mm. Jag antar att Mario Kart kommer att vara ett, jag tror att liksom, det de visar upp nu i april.
Mm.
Alltså antar att många av de titlarna går att spela på Switchen. Och jag tror att de vet när den ska släppas redan. Jag tror att de har ett spikat datum.
Drömscenariot hade varit...
nu.
Ursäkta, jag är fortfarande lite förkyld. Drömscenariot hade varit release... inte för långt... in mot hösten, utan vi tänker, ja men säg augusti då.
Mm.
Och den launchar med Mario Kart och Metroid Prime 4. För Metroid Prime 4 är ju liksom, det, alltså Metroid har aldrig varit en system seller, det är det Mario Kart är därför. Men Metroid kan ju vara den liksom som, alltså en critical darling som hardcore fansen bara, ja men det här måste vi hoppa på.
Ja, och sen så är det ju faktiskt så att man vet ju, Metroid hade kunnat bli en system seller, för att om man tittar på Zelda till exempel, alltså så mycket som Breath of the Wild sålde, det har liksom inget annat Zelda ens kommit i närheten. Nej. Av. Så att man vet ju inte, så att säga.
Nej, men så jag tror att liksom, om man ska erbjuda liksom ett vitt spektrum av liksom högkvalitativa titlar från sina egna studios på launch, så känns Mario Kart och Metroid som en jävligt bra blandning. Och sen då ett nytt Mario innan årets slut. Men det kan ju mycket väl vara så liksom att ja, men vi får reda på mer i april och de kommer visa ännu mer under sommaren, och sen så är det en höstrelease för Nintendo Switch, och sen så är Mario, nästa 3D Mario liksom en så här early 2026 grej. Inte alls
samtidigt omöjligt, samtidigt så brukar alltid Mario-spelen komma på hösten.
Jo.
Odyssey släpptes i november, Sunshine släpptes i oktober, Galaxy släpptes i oktober. Kom Galaxy 2 på hösten?
kan jag kolla upp här nu.
För nu minns jag faktiskt inte när Galaxy 2 släpptes.
Maj.
Ja, men det är en uppföljare. Det är inte samma sak.
It's the outlier.
Hade det varit en visning i februari på maskinen, som jag trodde från början, då var jag nästan helt övertygad att den skulle typ släppas i april.
Ja, men det hade jag också trott.
Och det hade varit skönt att ha Switchen över sommaren, tänker jag. Det är semestern. Så man kan sitta och spela verkligen. Switch i min låtsas hängmatta och ligga med uppblåst mage och lapa glass.
Jag hade inte tackat nej till en sommarswitch.
Nej. Men där har vi faktiskt en utmaning för Switch 2. För att när Switchen kom så fanns det ju liksom ingenting liknande. Du kunde inte spela då dina hemmakonsolspel bärbart egentligen. Du kunde ju typ streama till din PS Vita om du hade den igång fortfarande. Kunde väl streama till någon padda från Xbox och sånt. Men nu är ju faktiskt handhållet helt otroligt nog tillbaka. För det var ju liksom ett tag där så var det alla spelar på mobilen och ingen bryr sig om handhållna konsoler. Och nu liksom försöker alla...
Förutom
du då. Och nu försöker alla komma in på liksom handhållna marknaden. Och en grej som Switch verkligen hade liksom starkt försprång på när den kom var ju det att indiespelen gick jävligt bra på Switch.
Mm.
För att det liksom, du kunde släppa indiespel på Steam, men det kanske inte sitter och spela indiespel liksom framför din stora rigg, utan du spelar andra saker. Och så kom Switchen och så bara, men jag vill spela någonting på min Switch, och så köper man indiespel därifrån. Nu kan man ju faktiskt spela indiespel på Switch. Eller på andra maskiner också. Bärbart. Sen så tror ju inte jag liksom att en Steam Deck har ju inte sålt i närheten lika mycket som en Switch. Men det är liksom en annan utgångspunkt.
Det är en annan publik överlag. Ju, mellan dem. För de flesta Svensson som köper en Nintendo för familjen skulle inte direkt bemöda sig att köpa en Steam Deck.
Men är det också de som sitter och köper indie-spel på sin Switch?
De kan mycket väl göra. Om vi tar till exempel köpa en Steam Deck för 6 000+ kronor för att spela bara indiespel. Eller liksom av den anledningen.
Ja, nej, precis. Det förstår jag absolut.
Ja, så jag tror att det kommer vara lite mer konkurrens, ja. Men det är mera bland entusiaster. För att många entusiaster är liksom, varför emulerar inte bara jag Switch-spel på min Steam Deck? Eller liknande.
Ja, precis.
Så det är väl entusiasterna som kanske kommer vara de som är mer svårflörtare nu. Förutom de som är mer, ja, Nintendo Forever såklart. Men vi får se. Jag kommer ju garanterat skaffa en Switch 2 förutsatt att den inte kostar typ 10 000 kronor eller något sånt.
Du köpte en PS5 Pro.
Ja!
Det är därför han inte kan köpa en Switch.
Ja, jag förstår. Fortfarande liksom. Men,
jag köper inte en bärbar liten Nvidia-krets för 10 000 bara för att spela Mario. Jag kanske hade gjort det till slut, men jag hade klagat på vägen.
Hade köpt den motvilligt.
Ja.
Vad tror ni landar på?
Jag tror inte den kommer gå över 4000. Eller att den kostar 399.
Jag skulle säga att den inte kommer gå över här då.
5000 kanske.
5000 till 5,5 hoppas jag blir så högst.
Jag tror inte den kommer kosta mer än 5.
Jag tror att den kommer inte gå över 6000 skulle jag säga.
Men då är det ju uppe i Steam Deck-priser.
Ja, och men får du ju... Sverige suger.
Ja. Men Steam Decken då är det runt Steam Deck-priser, tänker jag. Så jag tror inte att det kommer vara så. Sen, visst, den kommer förmodligen kosta över 4 000 i Sverige och 4 5, men om man tänker dollarpris, tänker jag 399.
Dollarpriset Steam Deck-dockan?
Steam Deck-dockan, vad kostar det? Oh, den kostar typ 200 spänn, 300?
Ja, det var inte mer än så.
Alltså det är en plastgrej med en liten kontakt på liksom.
Den var inte så, men Switch 2 prestandamässigt ligger väl i klass med typ PS4, va?
Det är vad som spekuleras. Och sen kommer den ju ha den modernare arkitektur, ja. Det är även DLSS och sådana saker. Så det är vad många spekulerar om utan att veta exakt.
Och jag tror inte att de vill att den ska vara alldeles för dyr heller, för det är liksom inte den, det är inte den prisbilden de har satt upp för ens original-switchen, liksom, utan den är lite billigare än de andra.
Ja, jag tror att i USA kommer nog priset vara hyfsat fair, men jag tror att hos oss kommer det vara kört.
Kört.
Då får vi betala liksom, ja, vad det kostar.
Ja, men det blir jag, men jag tror inte att den går över 5000 här, absolut inte.
Nej. Nej, jag skulle säga att dollarpriset blir så här 3,99.
Vilket låter så lågt med tanke på allt annat, det är så jävla dyrt.
Ja. Ja, jo.
Kommer vi äntligen få se Twilight Princess och Wind Waker igen?
Jag hade inte blivit förvånad ifall Nintendo kommer och håller dem som gisslan exklusivt i Switch 2. Bara för att, kom era virgins, här har ni!
Eller så släpps de på Switch 1 enbart.
Åh gud.
Det hade varit värst.
Alltså jag vill bara ha dem. Alltså de hade kunnat släppa på Switch 1 imorgon när jag hade stått där liksom.
Ja, jag vill inte koppla in mitt Wii U.
jag håller ju på att läsa Twilight Princess mangan nu. För jag fick den i julklapp. Och bara så, jag har varit så jävla sugen på att bara ta fram mitt Wii U för att spela Twilight Princess.
Alltså, det hade varit jävligt coolt om de släppte Twilight Princess. Och det faktiskt gjort lite arbete på det. Ungefär som Metroid Prime. Och inte bara en rak portning. Men,
då hade ju hellre sett att de gör någonting sånt med Ocarina of Time.
Ja. Ocarina of Time hade krävt mycket mer arbete än vad Twilight Princess hade behövt.
Jag vet inte, byggde de inte om hela Metroid Prime 1?
Ja, de byggde ju om det i en ny motor. Eller i alla fall en graft uppgraderad motor i Metroid Prime 1. Ja, men det ser ju ut som typ Halo 4 istället för ett gammalt Wii-spel. Eller GameCube menar jag. Ja.
Same.
Ja.
Vad var en Wii? Var det två ihoptejpade GameCube?
Ja, för att jag vill minnas att fast i Twilight Princess till Wii U hade väl också fått lite arbete gjort på sig.
Ja, det var ju, det kördes ju högre upplösning, det var lite tweaks med UI och sådana saker och lite quality of life, men det var inte riktigt samma visuella uppgradering som till exempel, eller vissa kallar det för en side grade eller nedgradering, men liksom samma förändring som till exempel Wind Waker var.
Nej.
Ljussättningen i Wind Waker blir jävligt weird.
Ja.
Tog bort lite av den stilen de hade i originalet.
Ja.
Jag tycker originalet ser fortfarande, alltså det är ju mer lågupplöst såklart. Men det ser fortfarande bättre ut än Wii U-version.
Ja.
Men på din fråga, jag vet inte. Alltså vem vet? Det är en sån här omöjlig grej att svara på ifall... Jag känner att det har ungefär samma chans att släppas i år. Alltså de här två Zelda-spelen har samma chans att släppa i år som Half-Life 3. Så att det kan lika gärna vara nästa år liksom. Alltså Nintendo bryr sig inte de kan sitta på de här två hur länge de vill.
Ja, för det ryktas ju alltså, det har ju tissat och tasslat så länge att de här två har ju liksom varit klara för att släppas på Switch hur länge som helst.
Jo, men som sagt, de har ju uppenbarligen inte känt att de behövt dem.
Nej, och de satt på senaste Fire Emblem i ett år innan de släppte det.
De sitter där så bara kommer de på... Vad fan, vi tycker ju om pengar! Och så släpper de det.
Ja, men tänk dig utvecklingsteamet. Så här, bara, men nu är ni klara med spelet.
Nu får ni gå och arbeta... De sitter på ytterligare ett Fire Emblem då som de kan släppa i januari 2026.
Ja, nu får ni gå och göra något annat. För att det här tänker inte vi släppa än. Advance Wars var förmodligen också klart i typ 1,5 år innan det kom. Så att det, ja, spännande. Jävligt kul med ny Switch. Alltså det, man känner ju såhär, åren går ju bara fortare när man blir äldre, så det känns ju inte som att det var 8 år sedan man satt och peppade inför liksom en ny Nintendo-konsol.
Verkligen inte.
Och nu är vi liksom, jag vet, nu börjar man ju redan prata om PS6 och grejer. Det känns ju verkligen så här,
Ja, det känns inte som att det är dags.
Verkligen inte.
Långt ifrån dags. Alltså jag kan ändå köpa naturligtvis att det länge har börjat närma sig en andra Switch eller liksom en uppföljare till Switchen. Däremot så känner jag ändå lite så här att jag kommer nog inte riktigt ha behov av att skaffa en dag ett så där. Det är liksom ingenting som jag känner att jag måste springa till butiken för att köpa. Alltså i synnerhet i och med att konsolen kommer vara bakåtkompatibel. Nu kollar Jimmy på mig som att jag har sagt att jag tänker flytta ut.
Jag har aldrig hört något så upprörande i hela mitt liv.
Jag ber om ursäkt.
Om Metroid Prime 4 är ett launchspel, då är det ju såklart att jag måste ha den. Även om det kommer även till gamla Switch, jag bara, nej, den versionen tänker inte jag spela. Jag ska spela Switch 2-versionen.
Alltså, jag kommer köpa den oavsett, känner jag. Sen är det kanske inte det smartaste att göra alltid, liksom. Man köper grisen i säcken, så man var ju fan snabb på Wii U, och sen så, ja. Var inte jättetrevligt alltid.
Sen får man ju tänka lite på att jag också går liksom på studentkassa numera.
Ja, så
att,
nu är det ett paket, kostar typ 5 spänn.
Ja.
Mm. Ja, då kan vi väl äta nudlar då och jag. Men,
jag tjänar fett. Jag är lyx där. Får sitta och sörkla dina jävla nudlar. Jag bara, moxfilé typ upp. Men smaka nudlarna!
Jag prioriterar ju hellre att lägga de pengarna på vår Japanresa som vi har tänkt att göra i höst, till exempel.
Hur mycket mer
vänta lite
glädje har vi en Switch?
Ja,
hur mycket alltså, längre kommer den?
Jag känner ju faktiskt att Switchen håller i flera år. Japanresan, vadå, 10 dagar?
Nu får du ju lugna dig.
Och man har ju Switchen med sig till när man då flyger till Japan på flyget.
Ja, även alltså, den gamla funkar.
Tänk nu på att du tar med din Switch 2 hem. Får träffa sina små Switchbröder och syskon och systrar och mamma och pappa kanske.
Signera som Miyamoto.
Eller hur? Tänk vad din Switch 2 kommer missa mycket när du prioriterar bort den.
Det är omöjlig.
Men Mario Kart kommer ju inte komma till Switch 1, så jag måste ju köpa en Switch 2.
Ja, men vi vet ju inte exakt när det kommer.
Nej, men jag har råd att köpa en Switch 2.
Jag har inte sagt att jag inte har råd. Jag har bara sagt liksom att jag hellre kanske prioriterar att lägga de pengarna på någonting annat. Någonting som vi har planerat i flera år.
Ja, men jag blir lite orolig att du drar med mig i fallet här nu, att jag inte får min Switch 2.
Varför ska du vara orolig över det?
Ja, jag vet inte.
Tydligen fett med pengar.
Kommer att mygla dig in här. Det är som att svära i kyrkan när du kommer hem.
Med min anti-Switch-propaganda.
Ja. Switch 2 är inget för mig, alltså.
Jag har inte sagt att det inte är för mig. Jag har bara sagt att jag är helt okej med att inte köpa det dag ett. Suck.
Jag ber om ursäkt för de här orden. Alla måste sitta och lyssna på.
De som kommer i din mun, ja.
Läste ni också, för att, alltså, om vi lämnar Switch lite och innan vi avrundar. Har ni... Nu vet vi ju vad Bluepoint har suttit och pysslat med.
Gud!
Ja.
och det var ju en knäckande revelation. För att...
Så...
Jimmy.
Ja, Sonys live service planer har ju inte gått som de har tänkt.
Nej.
Och jag vet inte om vi diskuterade det här i podden tidigare, men jag tror jag redan sa det när Last of Us 2 lades ner. Och det var så här att, hur ska deras live service grej gå? För att köpet av Bungie verkar inte ha blivit riktigt så lyckat som de hade tänkt. Det var liksom massa problem kring studion och allt det. Och sen så lägger de ner Last of Us 2 som jag liksom gissar på att vara liksom en väldigt stor satsning. Och nu lägger de ner 2 live service delar som är Bluepoints live service spel som var ett live service God of War. Och sen var det... Vad var det andra?
Bend
Studios höll på med ett live service spel. Visst, vet du vad det var för någonting?
Det har jag inte läst några detaljer om. Det är mest God of War folk har pratat om.
Jag vet inte om det har kommit ut någonting om vilket spel de faktiskt arbetar på. Men det är ju Days Gone-utvecklaren. Och men det är jättetrist för Ben, men för mig är det liksom verkligen Bluepoints grej som, för att man har ju suttit sen 2020 och liksom tänkt, okej, vad blir Bluepoints nästa liksom stora projekt? För att de är ju förmodligen spelvärldens bästa liksom remaster-studio. Tillsammans, ja, Night Dive är också väldigt duktiga på det, men man kollar på Demon's Souls som var liksom verkligen en fantastisk återskapning av originalet.
Och Shadow man har suttit Colossus. Och...
Ja, Shadow of the Colossus, asbra. Och den Metal Gear Solid-samling som Konami säljer som vad är den heter? Master Collection.
Ja,
alltså två av dem är ju det är ju Bluepoints remasters.
Ja.
Jag,
och sen alltså, liksom...
Adam.
Man bara... Vad är de arbetar på? Vad är de arbetar på? Vad är nästa grej? Åh gud, vad är de
är
arbetar
på? Är det Bloodborne?
Bara...
Det hade varit perfekt ifall Bluepoint nästa grej var Bloodborne. Med tanke på liksom hur väl de gjorde Demon's Souls och också att det är liksom ett PlayStation IP. Och fansen har skrikit och skrikit och skrikit efter det och det har varit liksom noll prata om det från Sony eller från Soft och man tänker, ja det kanske är för att Bluepoint jobbar på det. Och så är det ett jävla God of War live-service-spel. Inte ens, för att en annan grej som jag tänkte, hade de gjort en remaster eller reimagining av första God of War till PS2, det hade också varit liksom ett drömprojekt. Men inte ens det, utan ett live-service God of War-spel. Alltså man är ju liksom, man har den här morbida nyfikenheten. Jag hade velat liksom veta mer om hur det ens var tänkt. Liksom, vad är premissen för ett live service God of War-spel? Och var någonstans i den pitchen ligger det liksom som gör att ett liksom boardroom full av executives bara, yes! Gör detta i 4 år. Och sen stänger de ner
Fortnite.
Det. Och det är ju det som, alltså, som vi har pratat om så många gånger. Liksom, att det är många live service-satsningar. Och Sony, de är inte dumma i huvudet. De vet att det är en otroligt svår grej att liksom, ta sig in i. För att hela grejen med live service-spel är att det är liksom, de är designade för att bli spelarens liksom, singulära evighetsprojekt. Och det finns ju givetvis en begränsning liksom, på hur många sådana spel kan faktiskt överleva på marknaden. För att alla Fortnite-spelare har sitt Fortnite. Men de behöver bara träffa rätt en gång.
Ja, men jag tror att när de presenterade sin plan om de här 12 live-service-spelen så sa Jim Ryan det, tror jag att det var, att det, typ, han räknade med att det kanske var 2 eller 3 av dem som skulle liksom gå bra då. Och 2 och 3 bra live-service-spel är en ordentlig liksom skjuts i finanserna, om man säger
alltså,
så.
Alltså att ha 2 eller 3 presterande live service-spel, det är fan kassaklirr alltså. Så att, de har ju vetat att alltså, många av de här projekten och många, liksom, mycket av arbetet som de här teamsen sätts på kommer liksom inte leda någon vart. Men man undrar ändå liksom... Jag tror att,
det är intressant att man går den vägen med tanke på att Microsoft gjorde ju liknande i slutet av 360-tiden när det var helt plötsligt skulle inget spel inte ha multiplayer.
Nej.
Och det var så Lionhead dog och Fable förstördes och liksom det var massa problem liksom. För att,
time is a flat circle.
Ja. Det finns liksom inte tillräckligt med tid för folk att liksom spendera i de spelen.
Vad är som... Adam, du skickade en länk till ett inlägg på Blue Sky förut idag. Från PlayStation News där det står "According to Jeff Grubb, Sony was so shell-shocked by Concord that it made them re-evaluate all of their first-party games, which is what led them to cancel Bend and Bluepoint games. If you're developing your games as a service, there's now a lot of friction and a low chance your game will be released." Så... Och så du jävla fyndigt skrev liksom bara Concord died for our sins.
Vilket.
Och Shuhei Yoshida som nu har slutat på Sony, han har gjort en jättebra intervju med Greg Miller på Kind of Funny där han berättade liksom att jag hade ju liksom pushat emot detta. Och inte för att han sitter och säger liksom att ah, men det är helt korkat och så, utan det är mer liksom det är bara den typen av det intresserar inte honom så mycket. Och han berättade också liksom att jag är helt ointresserad av att göra liksom film och serier på våra IP:n liksom, särskilt med tanke på hur ofta det bara slutar i liksom pissiga filmer. Men han erkände också liksom att men vi har ändå sett liksom en viss framgångar där som inte hade blivit till om det var jag som bestämde. Så det var inte en sån grej att han satt där och liksom ah, men Sony, vilka jävla klåpare. Jag har alla svaren, men han sa liksom att jag hade liksom stretat emot den här live service pushen.
Ja, och han och det märker man också liksom, när han ledde Worldwide Studios för Sony så var det ju också en annan typ av spel som släpptes. Så det är klart att det präglar ju liksom. Och sen så är det så här, och här är också en annan grej att det kanske liksom för oss då som nu börjar bli gamla rävar. Amanda tittar super på mig nu. Men vi som är lite äldre då, liksom, det är fan 10 år sedan vi var liksom 20.
Det var en liten obehaglig konstpaus där mellan gamla och rävar. Jag gillar inte riktigt den.
Så att vi kanske säger, ah, skönt, ingen live service. Medan liksom de som kommer upp nu och spelar, det är vad de förväntar sig. Så att man måste ju också utvecklas. Och sen, ibland måste man också våga ta risker för att kanske, man kanske är nästa Fortnite. Liksom, Epic Games var ju inte den spelaren de var, alltså som de är idag, som de var då när de började utveckla Fortnite till ett typ survival-spel. Och nu har de haft, de har ju såklart Unreal, så att det är ju liksom inte så, men de slutar ju göra Gears för att spelet blir dyrare, men det säljer inte mer. Liksom.
Jo, men sen är det så här också att man kan liksom inte applicera ett koncept på varenda spel som man liksom har tilltänkt. Mer eller mindre. Det är liksom en sån sak som känns som att det är ganska genomgående när det kommer någonting som intresserar folk och som engagerar folk. Då ska man implementera det i varenda spel. Problemet är att det funkar inte på alla spel. Och om alla spel ska ha likadant upplägg så är det någonting som kommer att få stryka på foten och det är ganska surrealt. Det var ju samma sak liksom när Battle Royale-genren liksom drog igång. Och det var ju några få där det fungerade väldigt bra, men när varje spel ska vara ett Battle Royale eller ha ett sånt läge, då finns det inte utrymme. Alla kommer liksom inte att dra sig till alla spel i den genren, utan de kommer hitta det som de gillar mest och bäst. Och då kommer de förmodligen sitta där och nöta i det spelet. Och det är ju det som är ett ganska så stort problem med många projekt. Det är liksom det här med, okej, nu är den här genren populär. Vi slänger in lite av det i det här spelet så kanske det blir mer exalterande. För att då kan man liksom sätta den här genren på det här spelet också. Istället för att mer se till, passar det här verkligen det här spelet? Måste vi verkligen skohorna in det här konceptet i det här spelet? Bara för att vi tror att det är någonting som är populärt. Och kommer det vara det när spelet är klart? Säg att man implementerar någonting halvvägs igenom en skapande process. Och det är kanske då 2,5 år kvar.
Mm. Ja.
Hur häftigt kommer det vara då?
Det är det som är problemet med AAA nu. Att de försöker jaga trender. Men när de väl kommer till skott med de här projekten som tar 4-5 år att utveckla. Då är det inte trendigt längre.
Nej, då är liksom tiden har gått förbi och, ja. Och man har hittat typ 2 trender efter det.
Ja,
men precis.
Det är där till exempel många mindre spel har lyckats få ganska stor publik för att de är små team, de är hyfsat flexibla och deras projekt är tillräckligt små för att inte liksom äta för mycket tid och budget. Nu är det så fortfarande så de tjänar Fortnite har kapat ut i pengar, men det är liksom det har varit en bunt med liksom spel som inte kostat 300 plus miljoner dollar som har liksom gått bra och lyckats fånga en publik. Och i vissa fall även live service-spel också liksom.
Precis, och sen är det ju många mindre spel som kanske också lite mer går sin egen väg. Kanske inte jagar trenden heller. Mm. Och då kanske man liksom kan ha fokuset riktat mot det man verkligen vill göra i sitt spel. Snarare än att faktiskt förändra det till någonting som man tror liksom att gemene man verkligen kommer vilja ha bara för att det är populärt just nu. Mm. Och då kanske man inte spenderar en massa tid på att ha en massa onödiga möten om behöver man ha det här med i spelet. Och dessutom spendera massa tid sedan på att faktiskt då implementera det.
Mm.
Och sen att skapa spel är jättesvårt. Alltså, världen rör sig väldigt fort men utvecklingen går väldigt långsamt när det gäller spel just nu. Alltså, spel kan ju ta, alltså kanske i snitt när det är stora spel, 5 år att utveckla kanske. Mm. Och jag menar, det är så mycket som händer på 5 år. Även att, liksom kanske för blotta ögat så är det väldigt lite som händer. Men det är liksom så himla mycket som händer när det gäller liksom, alltså trender och liknande. Och man märker det i allt ifrån alltså kläder till internetlingo, alltså sådana grejer. Det är sånt som rör sig så himla snabbt. Saker liksom som får fäste över en natt. Och det kanske håller i sig typ en månad och sedan så är det borta igen. Man kan liksom inte hänga upp hela sitt projekt på en liten trend. Även att i vissa fall fungerar det jättebra. Men det är liksom svårt.
Jag hoppas att Sony tar lärdom av hela det här fiaskot och vågar greenlighta mindre projekt också. Projekt som kanske inte tar lika lång tid att utveckla, som har kanske lite unika idéer och experimentera lite. Liksom att de inte behöver känna att varje spel ska vara sådana här AAA mastodontprojekt med enorma team och kostnader. Att de kan greenlighta lite mer, ett lite mer humbelt utbud också.
Mm.
För nu la de ju liksom nästan alla ägg i en korg och det gick inte bra för dem.
Ja, men också naturligtvis, det har ju varit tufft. Alltså, de senaste åren efter pandemin har ju varit ganska så tufft på många sätt i spelbranschen. Men om vi tar liksom hela Concord-debaclet, så även att det är ett jättestort bakslag, så måste man ju bara försöka hitta något sätt att ta lärdom av det, helt enkelt. Vad annat kan man göra? Man kan liksom inte hålla på och bara sörja det och älta det, utan hitta sätt att helt enkelt göra det bättre i framtiden och se vad var det gick fel egentligen, inte bara lyssna på alla internettroll.
Men apropå spelutveckling, innan vi slutar så, Amanda, du har ju faktiskt gjort ett spel nu.
Jag har faktiskt gjort ett spel. Det är helt sant. Det känns faktiskt lite galet att säga det naturligtvis, med tanke på att jag har studerat dataspelsutveckling sedan september. Och vi har precis avslutat vår tredje kurs som då var spelprojekt 1. Och den kursen gick helt enkelt ut på att man i en grupp som man har förindelad helt enkelt ska skapa ett spel av valfri sort som är 10 minuter långt. Och det kan ju låta väldigt lite för gemene man med ett spel som är så pass kort. Men det är ganska så stort när man liksom inte har gjort ett spel tidigare. Och det största spelet jag tidigare har gjort, det är ett Twine-spel. Alltså om vi pratar alltså sånt som man liksom gör från grunden med egen berättelse och liknande. Och det är inte alls lika tidskrävande. Det gjorde vi på några få veckor. Om det var 2-3, kanske jag och min partner. Men det här spelet i alla fall gjordes i ett team på 6 personer. Och vi blev tilldelade den gruppen första dagen efter vår introduktion, om inte jag missminner mig. Och vi fick bekanta oss lite med varandra. Och sedan så hade vi 3 veckor av föreläsningar väldigt intensiva veckor. Där det också var 2 workshops per vecka i Unity. Så vi hade 6 stycken workshops, fick lära oss en hel del om viktiga saker naturligtvis i Unity som vi skulle kunna ha fördel av senare under projektets gång att veta. Och naturligtvis helt enkelt våga testa oss fram i den motorn som vi faktiskt skulle göra vårt spel i. Och det är ganska så nyttigt oavsett vilken disciplin man har att man kanske har lite förkunskaper i spelmotorn. För att naturligtvis, jag går ju game writing, men att kunna hjälpa till i ett spelprojekt är ganska så nyttigt. Nu har inte jag behövt sitta så jättemycket i Unity faktiskt under projektets gång, men det är nyttigt liksom att kunna lite lätt programmering till exempel, att kunna navigera sig någorlunda i systemet och liknande och faktiskt eventuellt kunna felsöka lite och sånt för att kunna underlätta i processen. Men efter de här 3 veckorna, då var vi inne på slutet av november och det var då som projektet faktiskt startade. Och då får man ju liksom tänka på att vi är 6 stycken personer som inte känner varandra alls sen tidigare. Och vi ska jobba tillsammans. Vi har aldrig mer eller mindre träffats innan veckan med workshops började. Och då skulle vi spåna spelidéer under en av de här workshopsen och jag tog fram en idé som lite inspirerad till exempel av spel som Celeste och även lite åt Hollow Knight. Att göra ett spel med mycket känsla i kände jag var någonting som jag väldigt gärna ville göra trots att det är ett väldigt litet projekt. Så vi kom fram till att vi skulle göra en pusselplattformare i alla fall. Där idén var att man är en liten karaktär som befinner sig inne i en persons psyke. Och den här karaktären ska vandra igenom en liten värld som börjar lite ljusare men successivt blir mörkare och dystrare. Monologen för karaktären blir helt enkelt mer tveksam och innehåller betydligt mer ångest och självtvivel och liknande. Och det handlar helt enkelt naturligtvis om att basera ett litet spel kring ångest och hur det liksom påverkar en person på flera olika sätt och då använda till exempel pussel och plattformande som en väg att ta sig framåt. Liksom att det är inte bara fysiska hinder utan det är någonting som egentligen då är personens mentala hinder. Och som sagt, den här utvecklingen har inte hela tiden varit lätt. Vi har haft lite otur med till exempel sjukdom och liknande och en person förlorade en nära anhörig och lite sådant. Så det har liksom inte varit nedförsbacke hela vägen igenom och det är svårt när man ska jobba och inte känner varandra och inte vet vad alla går för eller känner till folks arbetssätt och liknande. Och som game writer så tyckte jag att det var framförallt tufft inledningsvis. I och med att det är liksom den delen av projektet som är tyngst när det gäller skrivande. Just att man behöver liksom etablera en värld och en karaktär och helt enkelt se till sedan att alla andra discipliner har någonting stadigt att utgå ifrån. Och vi hade 2 stycken speltest längs med vägens gång. Så då får ju liksom andra grupper på skolan och våra lärare som vi har med oss, som också är våra mentorer. De får testa vårat spel och sen får man ha en frågestund eller enkät eller liknande knutet till det där folk får säga vad de tycker och sedan så kan man helt enkelt utveckla spelet utifrån det. Och i onsdag skulle man väl kunna säga att det var klart. Det gjordes en pytteliten justering i torsdags. Så vi kan väl säga att det var i torsdags. Men vi gjorde en jättestor vändning skulle man väl kunna säga från speltest 2 till att spelet faktiskt var klart. Transformationen där är faktiskt lite svårgreppbar nästan. Liksom, hur stor skillnad det var rent grafiskt med hur mycket fylligare det var, hur mycket skillnad det var i ljussättning, hela ljudbilden. Vi hade ju majoriteten av spelet implementerat till exempel till speltest 2 när det gäller till exempel bandesignen och liknande. Men vi hade inte all monolog just på grund av att vi prioriterade bandesignen. Så jag skrev manuset till den viktigaste monologen i spelet, implementerade den och sedan så kom resterande manus in liksom i slutprodukten. Så det känns faktiskt smått otroligt att det är klart och det kändes verkligen alltså som en stor bedrift på något sätt, även att det är ett så litet spel. Och det märktes liksom hur mycket det ändå tar på krafterna att skapa någonting. För jag var mäkta trött i fredags, kan jag säga. Det var liksom dagen efter vi hade haft redovisning och inlämning och hela det köret.
Spelutvecklare brukar generellt säga att liksom, även dåliga spel som faktiskt släpps är ett mirakel. Liksom. Alltså det, oavsett scope, oavsett ambitioner, så är det fan, det är inte lätt att slänga ihop någonting som man liksom ändå kan känna även ens lite stolthet över. Liksom. Idag är ju verktygen så lättillgängliga så man kan ju liksom, man kan givetvis slänga ihop något havsverk, men av det jag har sett av ert spel så ser det verkligen ut som att det här är vi har verkligen gjort vårt bästa och liksom lagt vårt bästa i detta.
Ja, men det är jättekul att du tycker det. Det gläder mig verkligen, för att precis som jag sa tidigare, när man tilldelas en grupp så där så har man ju väldigt lite koll på vilka personer det är man hamnar i med och vad de liksom kan åstadkomma. Och vi hade 2 grafiker, vi hade en programmerare, vi hade en musiker och vi hade en ljudkille. Vi hade ingen designer till exempel, vilket var ett ganska så stort hinder i och med att då hade vi liksom ingen från den grenen. Vilket gjorde att då var vi 2 personer som fick dela på faktiskt skapa designen. Väldigt lätt att ta sig vatten över huvudet, väldigt lätt att göra det för stort och inte tänka på att okej, vi har ingen designer, vad kan vi göra åt det? Vad behöver vi då tänka på? Och det var först inför andra speltestet som vi hade med oss en kärnmekanik som är en andningsfunktion som då helt enkelt går ut på att man håller in shift och sedan så expanderar liksom en cirkel runt karaktären och så ska man liksom tajma den så väl som möjligt. Och när man släpper shift så kommer det till exempel upp nya plattformar eller block och liknande som man kan flytta runt i världen. Så andningen ska egentligen symbolisera då att när man lider av ångest så är det väldigt lätt att liksom få tunnelseende och ha svårt att hitta lösningar. Och lösningen kan egentligen vara mitt framför näsan på dig, men du kanske inte ser den. Ibland så behöver man liksom stanna upp och andas för att faktiskt kunna ta till sig sin omgivning på något sätt. Och den kärnmekaniken gjorde väldigt mycket för designen också. Och det var faktiskt ett litet tips vi fick av en lärare som testade spelet och tänkte att man skulle kanske kunna implementera andning på något spännande vis. Och då blir vi eld och lågor, för vi hade verkligen behövt det där. Utan andningen så tror jag att vårt spel hade varit väldigt mycket fattigare. För att vi fick verkligen någonting gemensamt att jobba mot. Och det känns faktiskt väldigt bra. Och det känns som att spelet sticker ut lite mer från mängden på något sätt, tack vare den här andningsmekaniken. Och lärarna satt och streamade alla våra spel i fredags på Twitch. Och då gjorde de liksom som så att de streamade alla i gruppordning. Jag tror att det var närmare 40 grupper. Och så spelade de 10 minuter av varje. I och med att varje spel skulle vara ungefär 10 minuter långt. Och Jag satt och typ var nervös. Så in i Norden innan det var vårt spel. Jag satt och började typ svettas om fötterna och var tvungen att ta av mig min kofta liksom. För att jag...
Svettas om fötterna, det är så kul.
Men jag kände mig så nervös. Jag fick liksom nästan panik i min egen kropp. Bara kände att jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt. Det liksom ska visas upp här och folk kommer ha åsikter. Och lärarna vill man naturligtvis att de ska tycka om det också. I och med att det är de som testar spelet. Och jag var så himla glad över att det mottogs väldigt väl. Och framförallt för mig då som har skrivit manuset och liknande. Så blev jag väldigt glad över att monologen var uppskattad. För att det är väldigt lätt att se förbi text i spel. I och med att det är väldigt lätt att bara nästan per automatik ta in liksom grafik och musik. Det är liksom sånt som följer med i bara farten. Naturligtvis vill jag inte sälja de disciplinerna kort. För att man kan ju påverka spelare så otroligt mycket med liksom den grafiska upplevelsen och med liksom ett starkt musikstycke. Men det är väldigt lätt liksom att typ hoppa förbi text eller glömma av text och liknande. Så jag blev väldigt glad att den också passade helheten liksom med de andra disciplinerna. Det gjorde mig väldigt glad.
Vad heter spelet?
Det heter Shortness of Breath och det finns på itch.io. Det är gratis att ladda ner.
Kul. Ja, men det är roligt. Det är alltid stort när man... Så det är alltid kul att gå i mål med en gruppaktivitet. Liksom en stor grej att man har gjort det tillsammans. Det är liksom det som är skönt.
Ja, men verkligen. Och det var lite roligt för jag tänkte, men gud vad skönt ska bli att jobba lite själv. Nästa sak är också ett grupparbete. Men det ska bli väldigt roligt för att vi ska spela Dungeons and Dragons tillsammans.
Så avundsjuk.
På skoltid. Och så ska vi göra one-shots.
Jag ska föreslå det för min chef. Kan inte vi spela lite D&D på arbetstid? Det är bra för kommunikativa arbetet som vi gör här på jobbet.
Ja, men vi ska spela lite...
Eller hur?
Dungeons and Dragons som sagt. Och skriva lite speldagbok. Det vill säga alltså man... Helt enkelt, det skriver om sina framsteg, vad man har lärt sig av de olika sessionerna och liknande. Och sedan så ska man göra en egen.
Jag förväntar mig nu att Amanda kommer bli en Dungeon Master-expert nu.
Alltså...
För att vi har Drakar och Demoner hemma. Och jag har också ett annat TTRPG som heter Break. Där det kräver att faktiskt någon kan spelleda.
Ja... Jag var ju lite nervös när det började pratas om naturligtvis. Och min bästa kompis i kursen är en väldigt naturlig Dungeon Master. Och han känns liksom som en väldigt finurlig typ på alla sätt och vis. Och mycket mer spontan än jag själv. Så jag hoppas kunna lära mig en del av honom i alla fall. Om inte annat. Man måste inte spelleda, men det är bra ifall man i alla fall kan testa på det.
Jag älskar att spelleda.
Ja, det är klart att du hade.
Jag måste dra ihop Drakar och Demoner någon gång och få lära mig och så får ni vara mina försökskaniner.
Vi ska vara dina försökskaniner.
Ja, men jag planerar inte med att ha liksom en homerun första försöket. Liksom. Man måste ju lära sig så då måste man ju träna på någon. Sen kan jag gå till mina andra bättre kompisar när jag är duktig.
Gud. Och din andra bättre fru.
Ja, precis. Ja, min andra bättre fru. Nej, jag skojar bara. Men det är jättekul. Och spela spelet då, det kan ju testa.
Ja, men precis.
Jag har spelat det också.
Ja, punkt.
Mm. Ja, men jag har spelat det fler gånger. Jag har spelat det olika situationer.
Betyg från 1 till 10.
Ja, 10 av 10. Alla tiders. Så det är kul.
Ser man mig i webbkameran sitta med en liten kniv.
det är jättespännande. Jag själv började ju spela designutbildning för... Nu är det snart 10 år sedan. Och gick typ 3 veckor och bara säger jag hatar att programmera. Det här kommer inte funka för mig.
Jag kan säga att programmering är inte riktigt min grej heller. Det finns en anledning till att jag har liksom en mer kreativ inriktning på det sättet. Och alltså, det är ju kreativt allt det här på något sätt. Då får man väl ändå säga. Alltså, programmerare har ju verkligen sitt eget personliga språk. Och jag är jättefascinerad av det. Och jag fattar väldigt lite av det. För att jag känner mig jättekorkad när jag kollar på kod. Men... Det var väldigt skönt ändå att vår programmerare, hans inställning var typ från början att jag är er slav, bara säg vad jag ska göra, mer eller mindre. Man bara, åh tack, vad skönt.
Jag är noll kreativ, jag behöver alltid ha någon som ser åt mig att jag ska programmera, så löser jag det.
Nej, men alltså, han var liksom väldigt värdefull också när det gällde att designa banan och så på vissa ställen.
Programmerare får man inte göra sig ovän med, då blir det inget spel.
Nej, det är faktiskt helt sant. Nej, men vi hade ju några stycken som var väldigt bra på att hantera Unity. Det är väl jag egentligen som är den som är sämst i gruppen på just den biten. Och jag har inte heller behövt jobba med det lika mycket, utan jag var ju också projektledare. Så jag blev ju liksom lite granna den personen som hade hand om en hel del administrativa uppgifter också. Och kallade till möten och sådana saker. Blev liksom den personen som också fick alltså, hålla samman gruppen lite och se till att vi kanske gjorde saker vid rätt tidpunkt och liknande. Gjorde göra-listor. Ja, men ni vet.
Tvinga alla upp i 6 på morgonen, som hon själv.
Det gjorde jag definitivt inte.
Men nu är det upp och hoppa! Inga latheter här inte. Klockan 6 börjar vi så vi alla kan sluta vid 2.
Alla måste hela tiden ha på sin så här gruppchatt i Discord. Och sen så på morgonen så hör man mig klockan 06.00. Jag som går och slamrar i kastruller. Ja. Uppstigning!
Amanda är värre en liden när hon klockar arbetarnas toatid.
Jag skulle nog ändå säga att jag var relativt snäll.
Ja, det tror jag Lidl också sa. Nej, men kul, kul. Gå och testa spelet på itch.io och sök på A Shortness of Breath. Innan vi går, snabbt. Oliver, vad är det för spelrelaterad grej du vill göra i år? Som du känner att det här vill jag göra?
Spela Switch 2.
Spela Switch 2. Adam.
GTA 5.
Okay. GTA 5?
Ja, men han får ta sitt svar. Nej.
Sex.
Oliver är de som pushar upp siffrorna för att liksom veta fem.
Counterpickat sexan.
Ja, precis. Du hoppas ju inte så att det släpps i år. Vad är det här för dubbla budskap? Du counterpickar ju sexan.
Ja, jo.
Ja, dum fan. Adam.
Spela ut Dragon's Dogma 2.
Ja. Ska du börja om för typ fjärde gången?
Jag bara väntar på att se om de fixar PS5 Pro-versionen.
Så det finns en Pro-version men den är PS?
Den är lite flickery med PSSR.
Du är nöjd med att spenderade.
Ja, är du nöjd med att köpa då?
Känner, alltså, om du hade kunnat gå tillbaka i tiden till innan du köpte den här och liksom antingen rekommendera eller inte rekommendera ditt liksom 3 månader gamla jag, vad hade du gjort då?
Jag hade sagt sänk förväntningarna men köp den.
Ja, okej. Okay.
Din dumme fan. Amanda.
Alltså jag får väl egentligen fortsätta det här som jag försöker med varje år egentligen, att spela klart de spel jag påbörjar. För det är inte alltid det händer.
Du ska
oavsett
klara
vem man är egentligen.
Ghost of Tsushima ska du klara i år.
Mm, det ska jag definitivt göra. Ja. Jag har ju påbörjat det.
Jag kan omformulera Amandas liksom förhoppning för året. Bli fri från Balatro. Så löser sig det andra.
Nu tycker jag att vi är lite hårda här mot vissa som gillar spel.
Ja.
Och Jimmy.
Mitt lilla löfte för i år är att jag vill spela med Steam Deck. Oh. Jag har ju börjat med det under hösten, så jag tänker att min plan är att ha i alla fall igång ett spel på Steam Deck under hela året. Och då är det inte så att det här är mitt huvudspel liksom spelar hela tiden, men då är det så att ett spel ska vara igång liksom, som jag spelar via den.
Det kommer vara samma spel hela året.
Nej, alltså nu, jag är rätt så duktig på hästen. Jag klarade ut flera spel. Det senaste nu jag klarade var Thousand Times Resist som
jag
klarade ut igår.
Jag retar bara dig, Jimmy.
Och jag körde dessutom klart Black Ops 6-kampanjen. Som var ett slöseri med tid.
Ja.
Gjorde du det på Steam-decken?
Nej, det gjorde jag inte. Det var på Xbox. Men jag kunde ha spelat det via Steam-deck. Jag är fortfarande så nöjd över att sen jag liksom fixade trådat i hela lägenheten för våra konsoler är att jag kan streama Black Ops 6 från min Xbox till min Steam-deck och spela multiplayer och det är typ lagfritt.
Oh.
Och du kan ligga i sängen samtidigt.
Det är amazing. Sen är det ju lite liten skärm, så jag ser ju inte så mycket. Det är lite svårt att sikta, men det går.
Jag vet att Adam sitter där och är jätteavundsjuk på att du har en Steam Deck, men han köper en PS5 Pro istället.
Ja, men... Varför köpte du en PS5 Pro istället för en Steam Deck?
För att PS5 Pro är nice.
Nej, du sa ju nyss att den var onice.
Men jag vill ju ha bättre... För den syns på konsol så fixar de sakerna jag stömer på med konsolspel. Vad gäller alltså, visuella bitar. Och sen gjorde den inte riktigt det. Så ja. Nej. Och Steam Decken är liksom sådär... Sekunder jag köper en Steam Deck så kommer de ut att annonsera Steam Deck 2. Även fast de säger att de inte är där än. Men jag vet att det händer så kunde jag beställa den.
Ja, men bra. Sen så du köper inte en annan för att jag sitter med min...
Vi har ju hört att Jimmy har inte fått så mycket användning för sin Steam Deck ändå, så att...
Ja, men alltså, det är inte som att det är brist på saker att spela på Steam Decken.
Steam Deck 2 kommer jag skaffa. Det kommer jag göra.
Förmodligen. Mm. Det är en nice maskin.
Det var coolt att de släppte den 2 april.
Nej, samma dag som Switch 2 då bara Adam, vad köper du nu då? Fan vad jävla Vem vill bli miljonär musiken där i bakgrunden.
Choose your way, western man.
Borda. Ja, jag hade nog kunnat köpa båda. När Adam ringer en vän.
Vad ska jag göra?
Jag tror att du hade varit superirriterad över din Steam Deck om du hade haft den, Oliver.
Ursäkta, jag säger det igen.
Jag tror att du hade varit superirriterad på din Steam Deck om du hade haft den.
Ja, det är ju en PC.
För det har varit där... Ja, nästa Xbox blir förmodligen en PC.
Värdelösa. Jag hatar datorer.
Nej, jag hoppas SteamOS släpps wide i år så att man kan testa installera det på stationär datorn. För jag är så trött på Windows nu.
Ja, Adam, du hjälpte ju plocka ihop min nya dator.
Ja. Och hjälpa är att jag kollar igenom listan och nickar, ja.
Ja, för att Inets verktyg för att bygga ihop dator var verkligen skitbra jämfört med vad det var när jag gjorde det sist. För då fick man bara välja delar och sen hoppas man att det funkar. Men nu var det verkligen så att om väljer man de här grejerna så är det kompatibelt med de här, så det var mycket lättare. Och sen valde jag liksom efter en budget jag tänkte. Och så tänkte jag så här, men vill inte att det... Alltså, första datorn jag la ihop kostade 24 000. Och jag bara såhär, nej, det ska den inte kosta. Så att då började man liksom ta bort och ta ner. Så att, och jag fixade nu så att min PSVR 2 fungerar på min dator. Och det fungerar direkt.
Jag är avundsjuk för att det strular fortfarande för mig.
Helt amazing.
Vad är dina första intryck av Alex?
Jag hade svårt att sluta spela igår när jag satt och spelade, för det var så spännande och jag får ont i huvudet när jag spelar VR, så att det var därför jag slutade. Början var jobbig mer för att det krävs lite mer inställningar och sånt för att bli nöjd och spela i VR. Det var så att okej, men hur mycket ska jag, tycker inte om det här med att teleportera och gå, det tycker jag är helt värdelöst. Jag avskyr det i alla spel, utan jag vill gå själv.
Vill springa med armarna som jag gjorde i Horizon.
Ja, men alltså, det jag rekommenderar, man kan ju använda, jag tror du håller du går, men sen kan du välja liksom att hoppa grejen som en teleportation när du känner för det.
Yes, så att jag går mestadels bara för att liksom så att i strider och sånt blir det så himla fel att jag ska teleportera mig, för det blir liksom, varför ska jag stå still när jag liksom vill akta på mig och sen ska man det blir jätterörigt. Så att jag går själv men kan teleportera mig bak liksom. PSVR 2-kontrollerna fungerar inte jättebra med det knycket man ska göra med Alex handskar så att man ska dra upp grejer. Så det är lite buggigt. Och jag tror att det beror på kontrollerna.
Ja, för de andra VR-grejerna jag spelar på har inte riktigt haft samma problem med det här flicket för att få till sig saker.
Och det kan ju bli lite jobbigt när man är stressad och har mycket att göra och det kommer jävla headcrab som hoppar mot ens face.
Ja.
Och sen så har den inte jättebra bluetooth-signal heller, för jag har liksom den här, man måste köpa en liten bluetooth-dongel och den sitter i datorn som är under skrivbordet och då tappar liksom den vänstra kontrollen connection till den, så jag fick lov att köpa en förlängningskabel och ha den på bordet istället. Och igår så fungerade det helt bra, så då spelade jag liksom i 2 timmar i sträck och var så här, nu måste jag sluta för att mitt huvud håller på att sprängas. Och det finns ingen spelutvecklare som kan få den känslan som Valve får i sina spel, liksom bara när man går runt i City 17, den är liksom, det går inte att beskriva. Det är någonting med det som man bara
De har fått till detaljerna och skalan så väl. Ja. Och alla grejer man kan interagera med. Det känns så annorlunda jämfört med så många andra VR-spel.
Ja, nu har inte jag spelat jättemycket VR, så jag kan liksom inte svara på det. Jag vet bara typ när jag startar Half-Life 2 första gången och man hör musiken.
Mm.
Och man ser en hela Valve-loggan och sen kommer man in i sitt sentin och man bara såhär, det här är någonting annat liksom. Och det känner man samma sak i Portal 2 och Left 4 Dead. Det är liksom, det är någonting med Valve-spel som gör att de känns speciella. Och det känns lite sjukt att spela typ praktiskt taget ett Half-Life 3 som inte är Half-Life 3 då. För att det här är inte bara liksom såhär, här är ett VR-spel på 2 timmar. Utan det är liksom ett fullängt spel. Så det är kul.
Ja. Men, jag rekommenderar också när du är klar med kampanjen att för spelet har ett jättebra commentary mode. Jag har själv inte kört, min lillebror har börjat köra commentary mode-läget i det och han rekommenderar, det är superintressant.
Ja, Valves kommentarslägen är alltid bra.
Ja.
Jag gjorde det som med Portal 2, då kom jag att klara ut Portal 2 och sen körde jag om det direkt med kommentarerna på.
Ja, jag spelade om Half-Life 2 när de släppte 3,5 timme mer nya commentaries till det.
Mm. Så det är kul. Men jag kommer säkert prata mer om Half-Life Alyx när jag är klar med det.
Mm.
Och sen ska jag skratta hela vägen till banken när Oliver får 0 poäng.
Noll poäng, ja det är... Mario Kart 9 kommer komma ut. Och
det kommer nog komma över 90, ja. Och kommer ett Mario kommer det också förmodligen vara över 90. Så att man jobbar lite i motvind här.
Ens lista står och faller ju inte dock med 2 spel.
Alltså, ligger man så tätt som, alltså slåss man om tredjeplatsen som Adam Oliver gjorde i förra ligan så ja.
Jo, men jag kan klara mig.
För oss andra som liksom låg längt upp då var det liksom lugnt.
Mitt mål i år är att krossa Oliver.
Ja, det är bra. Det är vårt allas mål.
Bring it on. Allas mål borde vara att krossa Jimmy. Och ta ner honom varför lite det? På jorden.
Varför det? Alltså, folk tittar på min lista bara, ah. Sen tittar de på uppstudsan Oliver och bara, usch.
Uppstudsan.
Bokom då, som är ditt nya fan.
Vad betyder det?
Ja, det kan du fundera på.
Men jag tänker så här, Oliver. Jag vill krossa dig, men jag låter Jimmy falla på sin egna hybris.
Alltså, jag var ju orolig länge för att Oliver hade så få spel som hade släppts. Och de som hade släppts låg högt. Så att jag var ju väldigt orolig väldigt länge. Sen visade det sig att många av de spelen skulle inte komma. Och då blev jag orolig för Amanda istället. Och sen så visade det sig att hon var klar ganska tidigt och då var det lugnt.
Ja.
Adam, dig var vi aldrig oroliga för. Kanske Oliver i slutet, men liksom... Det var redan liksom, man såg i februari, man bara, nej, det där...
Nej. Det där... Jag räknade inte med några poäng från Half-Life 3, det var typ en meme-grej. Men så jag hoppas att kunna få in bra på mina andra grejer. Men jag har faktiskt en hel del som inte är säkert att det kommer i år heller, så att ja. Jag lever
lever rövare.
Ja, jag lever risky.
Men som jag sa förra avsnittet, så tycker jag att alla våra draftlistor är bra. Och nu när man liksom kollar lite i så här typ
för att du bara alltså, hånar skiten i mig och bara, du vill förlora!
Nej, men, det var ju verkligen alltså, hälften var ju typ såhär, det där vet du inte som det existerar.
Men, ja, flert det men, liksom, existerar, det är jag helt övertygad om.
Det har existerat i typ 20 år snart. Någonstans. I någon form.
Jo, men jag tror att det är aktiv utveckling.
Men nu fick vi se Mario Kart. Så frågan är bara om det kommer ett Mario Kart och ett Mario, och det är det man undrar.
Ja, så att jag...
Men det är väldigt lite jag känner att man vet om årets spel. Jag tycker även om vi liksom har draftat spel som kommer nu på våren, så kändes det mycket tätare förra året. Men vi ska inte prata mer om listan egentligen.
Det var nog för att det kom ganska så stora spel tidigt.
Yes! Och jag som då är så här JRPG-frälst hade ju liksom, det var ju krattat för mig i början där. Det var ju då jag drog in de stora poängen.
Ja, och Like a Dragon tog ju
den var bra.
Också en...
Den var bra.
Högpoängare.
Men.
Jag vet ju att du vill ta upp detta bara för att du är som du är. Så vi kan väl prata om quizresultaten.
Just det. Kommer ni ihåg vad jag sa? Ni som har lyssnat. Jag sa ju i januari 2024 att jag ska vinna Fantasy Critic-ligan och jag ska vinna våra quiz. Och vad gjorde jag?
Jag tror att Jimmys mikrofon har varit mutad de senaste 15 sekunderna.
Jag ser, jag, på sista plats och delad sista plats har vi Douglas och Stefan med 3 poäng var.
Oj, Adam. Ta med fan.
Ja, men Adam har ju gästat så jävla många gånger fler gånger än de här två.
Ja, det hade varit lite sorgligt om han hade redan sist.
På en fjärde plats har vi Adam med 8 poäng.
Yeah!
Sen Amanda på 28 poäng. Och Oliver på 38 poäng. Och Jimmy på 41 poäng. Så här var det. Alltså, det var ju tanken att vi skulle göra liksom en runda till. Innan vi avslutade.
Bara fiskefrågor.
Två runder egentligen.
Två runder till. För att det senaste jag gjorde, senaste vi gjorde var min, där jag gav er Call of Duty-frågor för mig.
Mm.
Och det skulle bli en till från Amanda och en till från Jimmy. Och så blev det inte så. Och
ja, vi hade besök av Rat Vader bland annat.
Ja, precis.
Just det. Mitt argument var att om vi hade kört de två så hade jag haft en chans att komma ikapp. Jag ligger bara 2 poäng efter. Nej. 3 poäng efter. Jag hade behövt 3 poäng för att komma lika.
Mm.
Men Jimmy föreslår bara att vi räknar bort de 2 poäng han fick på Call of Duty-quizet.
Ja, för då har vi haft lika många.
Jag för mig att du fick 2 den.
Nej, då hade du haft ännu mer.
Nej, men då har vi haft lika många frågor ändå.
Ja, du menar så. Mm. Jag tänkte så bara, nu räknar inte du heller.
Så vi tar bort de 2 och han har nu 39. Sluta Siri, håll käft.
Sen så kan vi lägga till alla mina bonuspoäng.
Ja, har du bonusstjärnor, Amanda?
Ja, Amanda.
Ja, och jag tror faktiskt att det är ganska så exakt 12 bonuspoäng.
Ja, men då får du ge mig 12 kategorier här nu med en gång.
Fisk 1, fisk 2, fisk 3. Jag kommer fortsätta till 12.
Så gratulerar till Jimmy som var 24 års quizchampion med 1 poäng före 2:an.
Ägd!
Ja.
Jimmy får 1 applåd.
Nej, alltså jag vann. Och vi kommer inte köra quiz i år.
Nej, för att Jimmy och Amanda är trista. Jag kör gärna quiz. Nej.
Det är för att de vet att jag hade vunnit i år nu.
Adam, please. Vi kan säkert göra någon så här typ frågegrej någon gång ibland, men vi kommer inte ha det varje gång.
Jag vill bara att alla lyssnare som tycker att quizet är det bästa som introducerats ens skivat bröd är det är Jimmy som har tagit det ifrån er för att han är för lat för att göra frågor. Så att jag kämpade för er, men
förlåt för era frågor när vi har en person som många gånger kom så här, har du gjort quiz idag, Oliver? Ja. Och sen sitter han med superfokuserad blick och gör sina frågor när vi pratar om något annat. Och sen bara, ja, jag gjorde de här frågorna 5 minuter innan vi börjar nu då, så att nu kör vi. Och så kommer det så här, nu ska ni höra om Destiny. Och man bara, va? Eller, det här är Metacritic, vem var mest här?
Oh, fan. Väldigt konstig imitation av Oliver, men jag köper det.
Men jag tror att alla bara, spot on.
De trodde att det var jag som pratade där.
Ja, precis.
De var så förvirrade.
De bara, varför pratar Oliver 2 gånger?
Nej, så alla klagomål skickas till Jimmy.
Men vi borde göra ett avsnitt i sommar där vi har liksom en typ frågesport hela avsnittet. I typ olika grejer.
Mm.
Fisk 1, fisk 2.
Nej, men jag tänker alltså en rolig så här sommarspecial när typ inget annat händer, om inte Nintendo bara så här, typ 12 juli, då bara då släpper vi Switch.
Mm.
På min födelsedag.
Ja. Yeah. Ser man. Och Amanda ska inte köpa den. Hon får ett presentkort i webbhallen på 6000 spänn och hon bara, jag köper Stardew Valley 3 gånger.
Jag kan nog köpa den några fler gånger om jag har 6000 spänn.
Så vet man inte vad det gör med de andra pengarna. Det var klart. Så är det. Men gud, nu drygar vi verkligen ut det här avsnittslängden. Så här.
Men betyder på dryg.
Ja, Jag är aldrig dryg. Det var det dummaste jag har hört. Jag är den mest ödmjukaste personen i den här podden.
Ja, apropå ödmjukhet vill jag bara säga att det kändes som att jag babblade på väldigt mycket om mitt spel tidigare.
Vi kunde ha firat min vinst desto längre. Dubbelvinst dessutom.
Jag hoppas naturligtvis.
Det har aldrig hänt i den här podden, förstår du?
Jag hoppas naturligtvis att det finns folk som vill testa spelet, men jag har också lite ågren för att det känns som att jag suttit här och framhävt mig själv. Men å andra sidan så behöver jag kanske inte ha det när Jimmy sitter här bredvid och håller på.
Ska ni bara tänka hur jag vann 2 tävlingar på en gång?
Ja, men den Fantasy Critic-vinsten, alltså med, du vann quizen med 1 poäng och lite fusk också eftersom att du tog 2 av mina chanser att komma ikapp. Men Fantasy Critic...
Du kunde spela bättre från början.
Ja, Fantasy Critic-vinsten, den verkligen, alltså det var... Jag är fortfarande helt... Alltså du har verkligen... Jag höll på att säga ett riktigt fult ord, men verkligen smiskat oss. Så att den kan du faktiskt ha.
Jag har gått vidare.
Ja, men i år jag inte, jag kan inte säga att jag känner mig jättesäker. Jag vill ju vinna igen såklart, men jag känner mig... Nej, men jag känner verkligen att det kommer vara hårt i år alltså. Det kommer vara hårt. Och nu, eftersom jag kunde ju leva lite förra året också på att ni inte hade riktigt någon aning vad ni höll på med när ni budade och sånt.
Ursäkta.
Och jag kunde få liksom ganska billiga, liksom säkra kort.
Men vad det som hade... mest pengar kvar.
Ja, men tänk om du spenderar dem på de pengarna som gav mest poäng.
De pengarna, ja.
Va?
De poäng, va? De gav mest poäng. Ni förstår vad jag menar.
Du har spenderat de pengarna på de spelen på de poäng som gav mest pengar.
Ja, men ni förstår. Jag pratar svenska för länge nu, så nu är jag helt uppåt väggarna. Så att,
jag kan inte ett ord finska, nej.
Jag kan det som alla andra kan. Och det säger mycket. Mitt modersmål.
Musta pippuri.
Perkele.
Bojokai.
Och Eisa Feite.
Tydligen heter Stinky Haisuli på finska.
Haisuli.
Och han var katsi.
Åker vi till Finland och äter på Hessburger.
Hoppa skitroxy.
Ja, nej. Men tack för er som har lyssnat. Om inte ni nu har hoppat av typ de sista halvtimmen när vi typ bara pratat om nonsens. Men...
mitt spel.
Nej, men du var klar vid halv. Ja, men läs upp det som att du sen timmen bara på nonsens då. Nej, men ni hörs ju varje onsdag. Ni kan mejla till oss på kontaktespelsnack.com eller på Spotify eller på Loading eller på Instagram. Det är flera kommentarer inte vi gick igenom nu som har också kommit in. Så tack för att ni har skrivit in, det är jättekul. Vi hörs igen nästa onsdag, så får vi se om Adam är kvar. Hej då!
Hej!
Hej då!